Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
En ny regeringskris tonar upp efter SDs misstroende hot mot justitieministern. Men varför måste hela regeringen avgå om Morgan Johansson fälls? Skaffa inte fler barn än du kan försörja, Socialdemokraternas nya testballong. Och med 100 dagar kvar till valet så kämpar alla partiledare för att bli virala. Inte bara käbbel.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jag
brun?
Med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käppet.
Det är bara käppet.
Kan du...
Det är bara käppet.
Ja, en vecka med färre krampauser och kanske mer käbbel får vi konstatera. Välkomna till Politiken i TV4 här i poddstudion. Ann Tiberg och Jens B. Nordström, TV4s politiska kommentatorer. Jag heter Johan Macéus och vi kan väl inte börja någon annanstans idag än med statsministerns vrede, får man nästan säga, mot SDs misstroendehot som riktades mot justitieministern.
Vi har ett krig i vårt närområde. Vi är ett känsligt läge i den här ansökan. Att då skapa oreda på det här sättet. Jag kan inte påminna mig om ett liknande oansvarigt agerande från en opposition i närtid.
Men vad innebär det då om de lyckas samla en majoritet bakom det här misstroendet?
Ja, då blir det regeringskris. Och det är inte vad Sverige behöver nu.
Kommer du avgå då, menar du?
Självklart. Därför att självklart är det så.
Statsminister Magdalena Andersson i veckan. Jens, varför är det självklart att hela regeringen måste avgå om justitieministern hotas att fällas eller till och med fälls?
Ja, det är ju inte självklart. Hon kan ju faktiskt välja att släppa Morgan Johansson också. Men där gör ju uppenbarligen Magdalena Andersson bedömningen att det skulle vara en sån prestigeförlust och en sån näsbränna att det vill hon inte acceptera. Och då väljer hon att sätta hårt mot hårt här. Och det innebär ju att det har varit en spännande vecka och att vi ser en del mekanismer upprepas igen. Det här baseras ju på att man har ett skakigt regeringsunderlag och återigen så hamnar ju då frågan hur ska Centern rösta? Där har vi fått besked att Centerpartiet kommer inte att ställa sig bakom den här omröstningen. Och då hamnar ju allt ljus på den politiska vilden Amineh Kakabaveh igen.
Men i sak sa ju Centern att man håller med KU och den kritik som riktas, men att det ändå inte är så allvarligt att man behöver ha en misstroendeomröstning.
Nej, och det här följer ju ett mönster. Centern har ju varit konstitutionellt mer försiktiga, får man nog säga, under hela den här skakiga regeringsperioden vi har haft. De har tidigare sagt att de inte ställt sig bakom misstroendeförklaring. Då var det Peter Hultqvist som hotades av misstroendevotum. Centern ställde sig inte bakom, senare Liberalerna, och han kunde sitta kvar. De var de som la ner rösterna. Först släppte de fram Magdalena Andersson, sen la de ner rösterna. Alltså de har en mer försiktig hållning till att använda konstitutionens skarpaste vapen.
Och där kan man säga att i andra änden står ju Sverigedemokraterna som verkligen inte har tvekat att använda misstroendehotet ganska många gånger. De har ju nästan gjort en vana av det och får ju i allmänhet inte igenom dem, men använder det lite grann för att driva på de andra partierna och för att särskilja sig, tror jag också.
Och det som är intressant här är att här har vi då Sverigedemokraterna som använder det här. Statsvetarna pratade om maximax-strategi, kommer jag ihåg. Vi har maximaxande Sverigedemokrater, nu har vi en maximaxande statsminister. Nu ligger konfliktnivån, gick ju upp från ungefär 20 till ungefär 180. duktig i samband med den här pressträffen.
Ja, men hon spelar ju upp det själv, statsministern, eller hur? Varför gör hon det? Och vad kan hon förlora på det?
Ja, hon kan ju förlora regeringsmakten på det om du vill se illa. Men jag tror att hon gör kalkylen också att det är väldigt nära till ett val. Ingen vill egentligen att det här ska gå längre än vad det är. Och det finns ju också möjlighet att sitta kvar i en interimsperiod också. Så att, men jag tror att hon framförallt räknar med att det här måste jag snöpa nu. Annars så kommer det här att återkomma som problem.
Mm. Och då undrar man ju, Amineh Kakabaveh, som du är inne på, NATO-frågan och Turkiets ställning, om man nu ska släppa in Sverige eller inte. Det här hänger ju ihop på ett sätt som Magdalena Andersson naturligtvis måste hantera.
Och jag tror att hon ser det också. I sak blir ju vad hon gör nu, om NATO var ett vapen i det här, så har hon så att säga slitit, så har hon dragit det vapnet här i det här läget. Hon har signalerat att till de här som vill, verkligen vill ha med Sverige i NATO, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Centern och Sverigedemokraterna lite mer motvilligt då, men som verkligen vill det, och sagt till dem att om ni fortsätter driva det här kravet, då riskerar den här NATO-frågan att haverera. Därför att om Kakabaveh får som hon vill, då går det inte samtidigt att gå Turkiet till mötes.
Och det är inte lång tid sedan statsministern och oppositionsledaren stod sida vid sida. Det var nästan kramkalas då, va?
Och att vi står här tillsammans, det är ett styrketecken för Sverige. Och en tydlig signal till omvärlden och till svenska folket att vi kan stå samman i en för Sverige svår tid.
Som Magdalena Andersson den 16 maj och tittade Ulf Kristersson djupt i ögonen där. Och de, ja, men det var en helt annan stämning bara för 2 veckor sedan än vad det är idag.
Ja, men då jobbade man ju för ett gemensamt mål och riktade den energin utåt. Nu har man väl kommit till den punkten och nu börjar man gå tillbaka till gamla vanor igen. Men det som jag är mest nyfiken på här, det är en fråga också. Så jag tänkte fråga vad du tror, Ann. Pratade Sverigedemokraterna ihop sig med Moderaterna och Kristdemokraterna inför det här?
Ja, det är en bra fråga. Det är väl inte omöjligt att de gjorde det. De har ju ett sånt klimat numera i riksdagen. Och om du lyssnade på... Det som var intressant som hände igår var ju att först hade... Det som hände på torsdagen, ska vi säga, för lyssnare som eventuellt lyssnar på det här en annan dag, en fredag. Det var att först hade vi ett KU-betänkande där Morgan Johansson får hård kritik från ganska många håll. Vänsterpartiet var stenhårda i sin kritik mot Morgan Johansson på den pressträffen. Och det handlade då om att han vid 2 tillfällen har farit med osanning när han har talat med riksdagen. Och det gillar inte riksdagen. Och efter det så väcker Sverigedemokraterna misstroende. Så det här hänger ju lite samman med att det finns en bredare kritik i riksdagen än den vanliga, när också Vänsterpartiet använder sånt här hårt språk. Så jag antar att de läser signaler, för det är de ganska förtjusta i att göra. Det är inte omöjligt att de har pratat med varandra, för även Tobias Billström använde väldigt hårda ord om Morgan Johansson igår.
För det är också lite trendbrott att tidigare så har ju Sverigedemokraterna använt misstroendehot och lite grann slängt fram det och sett vem hakar på här. Och det är ju också ett tecken på hur den här liksom borgerliga enade fronten nu börjar kristallisera sig på ett helt annat sätt än vad det gjort tidigare.
Men vad hon lyckas med här eventuellt då kan ju vara att slå in en kil i den här nya enade alliansen. För om NATO är viktigare för till exempel Liberalerna än deras så att säga enighet på den här sidan, och att fälla Morgan Johansson för att plocka poäng, då drar sig Liberalerna tillbaka. Då skulle de kunna göra genom att argumentera för att vi vill fälla Morgan Johansson, vi vill inte fälla hela regeringen. Så att de kan göra, hon erbjuder ju dem en reträttväg också.
Men det är ett skickligt val av måltavla, får man säga, för Morgan Johansson är ju impopulär. Det är ju svårt att betrakta hans politikområde som en framgång. Så att på så vis så väljer man ju skickligt en måltavla som man ändå märker. Det här finns en sårbarhet. Som det man kan...
Men borde Morgan Johansson vara rädd om sin statsminister och själv kasta in handduken?
Ja, det hade ju varit ett sätt att rädda ansiktet på henne. Det kanske han också har försökt göra. I sak är det ju så det brukar gå till när enskilda ministrar utsätts för ett misstroendehot. Men som sagt, Stefan Löfven tog strid för Peter Hultqvist och vann den striden. Och nu gör Magdalena Andersson det här, dock på ett betydligt mer aggressivt sätt än vad Stefan Löfven gjorde. Men han kallade det ju också för oansvarigt.
Det är ju spännande, för att det här kommer ju bara dagar innan partiledarna drabbar samman med dig, Ann, och med Jenny Strömstedt i partiledardebatten.
De tänker att de ska inte drabba samman med mig. Även om det hade varit intressant.
Gladiatorernas efterföljare.
Nej, vi leder ju debatten och ska försöka få dem att drabba samman med varandra. Förlåt, jag menar inte att märka ord, Johan.
Märk ord bara. Jag har tillbaka kaka.
Kanske.
Men du, det blir spännande i alla fall att höra dem, för att det här blir väl naturligtvis en del, eftersom en misstroendeomröstning ska hållas på tisdag nästa vecka då.
Ja, vi får ju se vilka besked som kommer de närmaste dagarna, men det är ju tveklöst så att det här har höjt konfliktnivån, så det kommer ju bli otroligt intressant att se de här eventuellt såta vännerna ryka ihop, om det nu är det som händer.
Jag tror att det här kommer gynna oss också igen, för att SVT hade ju en partiledardebatt där det nästan var så tråkigt, för de var så ense om allting. Och det känns ju inte riktigt som att det klimatet finns kvar.
Men om det var nu så att man hade gjort uppgörelse bakom i kulisserna, är det att TV4 haft ett spel i det här då, och så trissar upp det hela inför partiledardebatten på söndag.
Nej, det var ett skämt. Så cyniska. Jag ser det här som en demokratisk arena där tittare får möjlighet att ta ställning till de stora djupa konfliktlinjerna i svensk politik.
Amen.
Jag är seriös.
Ja. Man ska vara seriös.
Ja.
Här är politiken i TV4, inte bara käbbel om att Socialdemokraterna i veckan hade synpunkter på hur många barn vi ska ha. Jämställdhet och arbetsmarknadsministern öppnade också dörren för att fasa ut flerbarnstillägget. Så här lät det i veckan.
Det ska vara glasklart för alla som kommer till Sverige att här i Sverige jobbar både män och kvinnor och bidrar till välfärden. Vi ska inte ha incitament som låser fast kvinnor i hemmet och cementerar gamla könsroller. Man ska arbeta och försörja sig själv. Man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja. Och man ska vara goda förebilder.
Så Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister i veckan, Anna.
Ja, och där åkte Alva Myrdal rakt ner i papperskorgen. Det här är ju otroligt intressant att höra hur en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister uttrycker sig på det här sättet. Och i sak så kanske det hade Alva Myrdal hade uppskattat det, därför att hennes idé var ju så att säga den sociala ingenjörskonsten. Och det var hon och Gunnar Myrdal som skrev den berömda boken på 30-talet som heter Kris i befolkningsfrågan, där de först lyfter idén om barnbidrag som sen leder fram till att det införs. Och det här barnbidraget, idén med det var ju att få fler att skaffa barn.
Och de var ju oerhört centrala i socialdemokratin, får man ju säga också.
Absolut, de var enormt viktiga personer. Och sen har det här då under åren byggts ut och det har blivit flerbarnstillägg. Föräldraförsäkringen ses ju också som någonting som har gjort att Sverige under en period hade det högsta barnafödandet per kvinna i Västeuropa. Det var enormt framgångsrikt. Man kallar det för nativitetspolitik. Och nu vill man gå åt precis andra hållet. Och hon har ju luftat idén att slopa fler, eller dra ner och reformera flerbarnstillägget. Mm. Vilket då skulle göra att kvinnor föder färre barn istället.
Mm. Och då tänker man ju, för här säger hon ju väl egentligen att har du råd så kan du skaffa hur många barn som helst. Men har du inte råd, ja då tänk då på situationen.
Nej, men det är ju väldigt tydlig en önskan om någon slags social ingenjörskonst fast åt andra hållet. Men man riktar också udden väldigt tydligt mot utrikesfödda. Att det är väldigt mycket det som tas upp här. Och det tror jag är lite en testballong också, att Socialdemokraterna inte låtit på det här sättet alls tidigare. Och det tror jag har att göra med lite grann att, ja, men om vi tittar 5-6 år tillbaka i tiden, då handlar det ju väldigt mycket i politiken om att orientera sig utifrån Sverigedemokraterna. Att det fanns en väldigt då att det Sverigedemokraterna är för, det måste vi per definition vara emot och tvärtom. Och det börjar släppa lite grann här nu, och nu kan man testa lite frågor som man kanske inte har varit på tidigare på det sättet.
Men ja, nu går man väl nästan högern så här än det här, eller?
Ja, alltså det låter ju ganska annorlunda i alla fall, kan man konstatera. Och när man tar upp en del av de här förslagen, till exempel om språktester, så är det ju ett tonläge som man inte alls haft tidigare. Och jag tänkte vi kan ta och lyssna. Vi har jämfört lite med när Folkpartiet, som de hette en gång i tiden, lanserade språktester och fick ett enormt mothugg bland från just Socialdemokraterna som tyckte att det här var mycket olämpligt. Vi kan lyssna på hur Mona Sahlin lät då.
Man hamnar snett om man går på det som närmast är sverigedemokratiska förslag om språkkrav i medborgarskapet. Det gör mig besviken på Folkpartiet.
Varför reagerar du så hårt på det?
Alltså att om svenskan ska vara ett levande språk, för självklart måste alla som lever i Sverige kunna prata svenska för att delta i samhällslivet. Men då måste man ha jobb, man måste slippa bli diskriminerad, man måste ha grannar, vänner som talar svenska. Det är så man lär sig.
Så dåvarande integrationsminister Mona Sahlin, året var 2002.
Ja, och då är det ju just att då var språktester ett sverigedemokratiskt förslag och djupt olämpligt. Nu håller man på att testa och se att ja, kanske det här är mycket mer okej än vad vi tidigare tyckt.
Det här med testballonger, hur funkar det? Du är ju bra på manualer. Är det här en bra testballong eller finns det en annan manual för...
Ja, manualen för testballonger är att om du vill testa ett nytt förslag så lägger du det på en politisk nivå så att den högre politisk nivån kan ta avstånd från det om det inte funkar. Mm. Så att en partiledare ska aldrig, eller statsminister ska aldrig vara den som skickar ut testballongen, utan det måste ligga på nivån under eller ännu lägre ner. Och sen kan då, beroende på hur det där landade, så kan man sen ta och flytta upp det.
Och med 100 dagar kvar till valet då, flyger den här testballongen eller vad säger ni?
Socialdemokraterna tror jag tycker det i alla fall. För att de testade det här först, vi plockade upp det. Och sen så har de upprepat det flera gånger och kommit tillbaka till det här. Så uppenbarligen så tycker de att ja, men det var inte så negativa reaktioner första vändan. Då fortsätter vi nog på det här spåret. Men lite grann så undrar man ju hur diskussionen gick i regeringskansliet när man bestämde vem ska skicka ut testballongen. Och att det här landade i Eva Nordmarks knä, det kanske inte helt onaturligt med tanke på hennes ansvarsområde. Men lite grann så känner man lite grann så här, jag ser framför mig ett visst skrapande med foten och ja, jag ska ju tvätta håret den dagen så jag kan inte. Och
tandläkaren ringde här, jag måste laga en...
Det är ju otacksamt att vara den med testballongen.
Mm. Men det finns också en allvarlig sak i just det här med de utrikesfödda kvinnorna som jag tycker är rätt intressant. För att det visar sig ju att politiken har så att säga inte... den har varit riktad åt ett sånt håll att det har inte lönat sig så mycket för den gruppen att gå ut i arbete. Och arbetslösheten är mycket, mycket högre i den gruppen. Så det finns ju ett reellt problem här som man kanske behöver... Politiken borde ju i alla fall vara riktad åt ett sånt håll att det så att säga gynnar dem att börja arbeta. Sen kan man ju diskutera hur man uttrycker sig.
Nej, men, och det är intressant för att när man gör en omsvängning så innebär det också att Socialdemokraterna till viss del måste ta avstånd från den politik de själva har fört. Mm. Och helt plötsligt säga så här, men det här flerbarnstillägget det har ju kanske inte lett till de effekter vi trodde eller önskade. Och jag tror att man känner en sårbarhet här också, att det här kommer att bli en fråga i valrörelsen, vi är sårbara här. Då är det bättre att liksom backa hem och vara lite självkritisk och kanske lägga ut lite nya förslag och testballonger för att desarmera den situationen. Men det innebär ju då att man måste ta avstånd från det man var tidigare.
Och här skiljer väl sig Sverige en del mot andra länder, just vilka krav och...
Ja, vi har ju haft en politik i Sverige som den här integrationspolitiken har i många år, faktiskt sedan 70-talet, om man ska vara väldigt sådär, gå långt tillbaka, handlat om att... den som kommer hit och är nyanländ och får uppehållstillstånd ska kunna behålla sin kultur. Det viktiga är, och det har inte funnits några krav på språk. Det har faktiskt inte funnits några krav alls. Medan andra länder har haft språkkrav. Man ska kanske svära en ed för att bli medborgare, eller man ska göra något prov för att bli medborgare, eller för att ens få uppehållstillstånd i vissa fall. Och nu håller det här på att förändras. Och det intressanta är att det finns en utredning då som föreslår språkkrav för medborgarskap. Och då säger forskarna att det här är en jättedålig idé, för det skapar en permanent underklass. Man har tittat på Holland, där de som inte tror att de klarar det här testet, de skriver inte testet, och därför blir de inte medborgare, och därför befinner de sig så att säga permanent utanför samhället. De får inte rösträtt och så vidare. Och det så var det ju för länge sedan i Sverige, att om du hade en viss inkomst hade du inte rösträtt. Och nu har du en ny barriär till rösträtten. Och det är ju en fråga som man verkligen kan tycka att det finns skäl att diskutera i samhället.
Nej, och det här är ju en typisk fråga som väldigt lätt reduceras till liksom ja eller nej och ganska liksom trubbiga argument. Men den har rätt många bottnar, alltså just att det här språktest får många olika konsekvenser, tror jag man kan konstatera när man tittar på den här utredningen, att det finns både plus och minus med det.
Det är just idag när vi spelar in den här podden 100 dagar kvar till valet i höst, riksdagsvalet. Och just idag har Rysslands krig i Ukraina också pågått i exakt 100 dagar. Ett allvarligt säkerhetsläge som tar stort politiskt fokus här i Sverige, nästan allt politiskt fokus. Hur gör man då så här i en valrörelse för att nå igenom bruset? Jo, man tar hjälp av influencers, Jens.
Nej, men så är det. Jag tror att jag har tittat, jag är lite förtjust i våra partiledare sociala medier. Och de drömmer ju alla om att bli virala, att liksom få till det här liksom lite privata, men samtidigt liksom klippet som ska säga någonting om dem. Och där märker man att det finns lite trender. Att om man ska titta på manliga partiledare, de gillar öl, tror jag vi kan konstatera. Vi kan titta och lyssna lite igen.
Trevlig fredagkväll, alla. Jag tar det lite lugnt så här inför Valborg och en hård arbetsvecka. Var rädda om er. Skål!
Skål, Viktor.
Så Ulf Kristersson, moderatledaren sist där innan Johan Persson, Liberalernas nya partiledare.
Vi ska säga Viktor också, Viktor Barth Krohn på Expressen, så det är, de har någon så här Twitter-historia där de diskuterar om Ulf Kristersson är en verklig öldrickare eller inte. Och det är det så att då får man draghjälp.
Men utan, är han det?
Ja, Ulf Kristersson hävdar ju det och Viktor Barth Krohn har sagt att jag är inte övertygad. Men då får man den här draghjälpen också med en annan person med många följare på Twitter som liksom då så här, och nu har det här liksom eskalerat. Och Johan Persson som vi hörde där i början, han kom in och liksom ville också visa att jag är också en riktig öldrickare.
Men vad är ens en riktig öldrickare?
Ja, det är en jättebra fråga. Men jag förstår, det här är ju politiker som, nu vet den här vignetten som det är Aftonbladet, någon av Aftonbladet-bilagorna har den här rubriken, de är som oss. Det här är politiker som vill visa, jag är ganska folklig och en ganska normal kille eller tjej egentligen. För att det är ju så att även om det är flera manliga partiledare som har liksom hakat på den där öltrenden, så finns det ju lite andra saker också. Man kan ju då ägna sig åt köket. Det är det flera partiledare som gör också, och göra olika former av mat och dryck där. Och vi kan ta och lyssna och kolla på det lite grann.
Blev ju lite kött över. Så jag tänker att röra ihop en liten gulasch eller motsvarande, någon slags gulasch blir det. Vin. Mer. Så. Klart.
Direkt efter studenten så åkte jag och några kompisar till London. Jag hittade ett jobb på ett café i Notting Hill där jag blandade cappuccinos och kaffelattes i mängder. Och idag så tänkte jag testa mina kaffeskills. Se om det finns kvar några sådana.
Annie Lööf testar sina kaffeskills där, och så var lite rödtjut ner i en god gryta.
Jajamän, Jimmy Åkesson. Och just den här delen att försöka göra sig själv lite folklig. Det här är ju liksom saker som folk ägnar sig åt. Jimmy Åkesson visar ju väldigt tydligt upp etiketten på den här vinflaskan. Och jag kunde inte hålla mig, så jag var snabbt tvungen att kolla så här. Vad lägger man sig på för prisklass i det här?
En hundring, va?
Ja, lite mer. 117 kronor är det där vinkostnaden. Men det är så här, jag tror det här är the sweet spot också. Liksom. Att är det mer, ja, då blir det lite snobbigt. Då är man liksom så här, då är man inte så folklig. Är det billigare, ja, men då är man inte så sofistikerad.
Man får ju hoppas liksom, att de tar lite i glaset och inte heller allt.
Ja, nej, men det är ju liksom så här, lite så att återigen så, liksom, så försöker man hitta någonting. Och många av de här driver är väldigt medvetna att de har ju förmodligen någon form av genuint intresse här också. Att det är så här, Ebba Busch har till exempel gjort väldigt mycket på jakt som är ett nyfunnet intresse. Ulf Kristersson har också plockat upp det lite grann. Och då driver de det ganska hårt också. Att, så att, det här är ju lite grann som en sitcom, att liksom varje karaktär måste ha sin gimmick. Att ja, det är han med den roliga hatten, eller det är han med liksom ankan som alltid är med, eller någonting sånt där. Och där tror jag att framförallt Ebba Busch har varit väldigt framgångsrik i det här jaktgrejen. En som fortfarande söker lite grann är Magdalena Andersson. Jag själv känner sympati för att mitt Instagram är oerhört splittrat. Det finns ingen tydlig trend där. Så att det är så här, jag har inga synpunkter på det här. Men man märker att hon hittar liksom inte riktigt sin grej. Men jag har hittat en sak som hon gillar i alla fall. Och vi ska lyssna på vad det är för någonting.
Jag vill önska alla en riktigt härlig midsommar. Även om det såklart blir ett annorlunda firande i år. Lite på avstånd, men ändå väldigt festligt. Jag vill passa på att önska alla en riktigt glad påsk. Och hoppas att ni också får möjlighet att njuta av den härliga svenska naturen och det fantastiska vårvädret. Jag vill passa på att önska alla en riktigt härlig midsommar. För mig är det här en av årets allra bästa dagar. Man får umgås med familj och vänner. Man får på sig folkdräkt och dansa kring midsommarsången. Och äta jordgubbstårta såklart.
Ja, Magda Andersson, hon gillar att önska god helg i olika sammanhang.
Så här, en gemensam nämnare var att hon kunde behöva tips om hur man får ljus på ansiktet när man filmar sig själv.
Utsnittet är lite svajigt också.
Ja.
Men det här med att bli viral då, är det en ny företeelse eller har politiker i alla tider velat nå igenom bruset, Anna?
Det är inte nytt. Och jag kommer raga när med valrörelsen 2010 när Göran Hägglund, som är alla tycker kanske var den roligaste partiledare vi har haft, lanserade en egen app som hette Göran säger, som man skulle kunna klicka på för att få se autentiska klipp på honom. Och ett av dem var det här.
Ja, va. What the fuck is going on, dude?
Och det blev ju något. Det var mina barn som visade mig det.
Dude, what the fuck is going on, sa Göran Hägglund där, om ni inte hörde. Men jag, en sak som jag bara tänker på. Om man ser idrottsstjärnor eller andra artister till exempel som försöker få någon form av atletposition, man är ouppnålig, inte folklig, inte så att alla kan skaka hand, utan om man får träffa de här personerna så är det oerhört ärofyllt. Så den vägen går inte våra politiker. Måste man vara folklig för att lyckas som politiker?
Ja, i Sverige måste man det. Det klassiska är Tage Erlander som inte blev folklig förrän han drog ett obegripligt skämt i tv. Man måste det. Ja.
Jag är inte säker på det. Jag tror att man skulle kunna komma undan med den här lite så här. Carl Bildt blev ju folklig genom att ibland kanske vara nästan liksom lite värd för, men liksom visste inte vem Foppa var.
Men det var folkligt det också.
Men det fanns en folklighet kanske det också, att liksom vara lite världsfrånvänd och inte följa med alls i vissa frågor som inte intresserade honom. Men jag tror ändå så att man brukar ibland liksom säga att politiker, nidbilden är liksom så här, den här bebiskyssande politiker som liksom, liksom där. Och det här är väl kanske en förlängning av det, att man liksom vill knyta an till väljarkretsen. Och det hittar man ju olika sätt. Men sen så tror jag att den här liksom upphöjdheten, det är lite grann så att det kan man, när man har blivit vald, då går man det spåret.
Men poängen är så här, man kan inte vara snobbig. Man får inte vara snobbig och man får inte verka ha för mycket pengar. Även om man råkar ha det. För det är inte, så det handlar mer om det. Att du får inte vara för distanserad från hur folk är när folk är som folk mest är.
Ja. Nu vill explodera det precis.
Säger våra två ouppnåeligt upphöjda kompetenta kommentatorer Antiberg och Jens B. Nordström, väldigt folkligt ton får vi säga i det här poddavsnittet, men väldigt trevligt
folkligt, att ha festligt fullsatt. Det är så vi jobbar.
Så jobbar vi. Tack för att ni lyssnade och tittade. Vi finns på TV4 Play om ni vill se oss, eller så hör ni oss där poddar finns. Tack för idag.
Tack för idag.
Podplay.